gåtfulla psyket. Psykoterapicentrums podcast år 2021. Avsnitt 3. Drömmar. En form av kreativt tänkande. Presenterat av Teresa Alsen.
Under hela mänsklighetens historia och i alla kulturer har det gjorts många försök att förklara varför vi drömmer och vad drömmarna har för betydelse. Drömmar har uppfattats som fönster där man får en inblick i en annan värld. Ibland den gudomliga, andarnas värld eller den avlidnas. I den psykoanalytiska traditionen ses de som fönster till det omedvetna. Man uppfattar drömmen som innehållande ett budskap till den som drömmer. En viss dröm kan visa upp sig för oss vid en viss tidpunkt för att berätta något för oss. Drömmen kan ses som en sorts mentalteater, där det på scenen och våra nattliga upplevelser sätts upp scenarion med olika karaktärer som spelar mot varandra, där konflikter söker lösning med mer eller mindre lyckade resultat. Bland de vanliga och kusliga temana som dyker upp på den nattliga scenen är förföljelse. Nästan alla känner igen förföljelsedrömmen, där en förföljare är på spåret av drömjaget som upplever ett mer eller mindre diffust hot. Drömjaget flyr, söker gömställen, försöker komma undan, verkar skaka av sig förföljaren som ändå lyckas överlista drömjaget och förföljelsen fortsätter. Drömjaget lyckas inte fly från platsen. Förföljelsedrömmen kan ha olika lösningar. Ett dramatiskt möte med en eskalering av rädsla tills drömmaren blir så skrämd att hen vaknar. En våldsam konfrontation. Ett försvar av drömjaget, till exempel genom att en hjälpsam drömfigur erbjuder skydd. Eller ett diffust, oklart slut. Ibland blir det en blandning av olika lösningar. Psykoanalytikern Wilfrid Bion, en central gestalt i psykoanalysens historia som verkade under 1900-talet, var den som först beskrev denna typ av själsteater som en form av kreativt tänkande. Ett omedvetet tänkande som är av en oerhörd betydelse för vårt psykiska liv. När Freud utvecklade sin drömanalys beskrev han drömmar som mentala processen som karaktäriseras av en egen kvalitet som han försåg med termen primärprocess. Det handlar om drömmen som en psykisk upplevelse i bilder där allt blir möjligt. För drömmen följer sin egen logik. Enligt Freud har drömmandet inte alltid och inte bara, men främst ett önskeuppfyllande syfte. Särskilt önskningar som i vaket tillstånd upplevs av drömmaren som förbjudna och hålls borta från medvetandet får utlopp i drömmarna. Drömbilderna blir ofta förvrängda, snedvridna och omarbetade av vårt aldrig vilande samvete. Enligt Freud kan exempelvis ett hett begär till en förbjuden person omvandlas till en förföljare som är drömmaren på spåret. Inom psykoanalysen har den freudianska drömmodellen alltid varit kontroversiell. Den uppfattar drömmandet som en passiv avspegling av känslor och önskningar som söker uppfyllelse. Enligt det synsättet levererar drömmen bara vad drömmarens psyke har beställt. I bästa fall låter den drömmaren sova lugnt, utan att förändra henne som person. Freuds teori har senare utvecklats för att bättre svara mot hela vidden av metaforen av drömmen som själens teater. Sedan antiken har vår kultur präglats av synen på konst och teater som transformerande medier. Utifrån det synsättet borde en besökare av en teaterpjäs genom den uppleva en inre förändring som gör att hen inte lämnar teatern som den person hen var innan. Detta kan sägas gälla för alla typer av konstverk eller kreativa uttryck. Efter att ha läst en bok värd namnet ska vi inte förbli exakt samma som innan vi läst den. Vilket för övrigt även borde gälla ett podcastavsnitt. Wilfred Bion uppfattade däremot förmågan att drömma som en kreativ aktivitet av första ordningen, det vill säga helt grundläggande för att möjliggöra andra psykiska processer och funktioner. Förmågan är nyckelordet här. För enligt Bion kan det inte tas för givet att du kan drömma. Det finns tillstånd där drömfunktionen störs och bildandet av en dröm misslyckas. Det kan börja med en mardröm som väcker oss ur sömnen, som i ett teaterstycke där skådespelarna plötsligt slutar spela eftersom pjäsen blir för dramatisk. I andra änden av spektrumet finns psykiska sjukdomar där drömbildning är grundläggande nedsatt. Man vet exempelvis att drömmar hos människor i akuta psykoser eller vid allvarliga strukturella störningar har en helt annan karaktär än de hos människor med en intakt och stabil jag-funktion. Drömmandet upplevs då ofta som en fortsättning på hallucinationerna. Paranoida upplevelser eller rädsla för förföljelse förlängs in i sömntillstånd. Drömmen lyckas inte skapa något nytt. Att vara vaken och drömmande flyter samman. Det finns också drömmar som inte skapar några sammanhängande bilder eller representerar en kaotisk sekvens av minnesfragment och känslor som inte formas till en berättelse. Uppdelade i sina enskilda delar spottas de psykiska upplevelserna ut i så kallade evakuerande drömmar. Vid andra tillfällen kan drömmarna vara rastlösa eller agiterade och drömmaren får vandra runt genom samma landskap med en känsla av att han varken kan sova eller vara vaken. Så som det kan bli för människor efter allt för excessiva datorspel. Att ha förmågan att drömma innebär med andra ord att kunna hålla sig i ett integrerat psykologiskt tillstånd. Att separera sovande från att vara vaken. Att kunna sortera världen och psykiska upplevelser. Drömförmågan kan bli påverkad till exempel vid allvarliga psykologiska skador, som hos personer med hjärnskador, vars drömfunktion är organiskt skadad eller vid sömndeprivation, då man sover och drömmer för lite. Man kan då känna sig sönderriven och förvirrad, internt fragmenterad eller tom, eller uppleva diffusa ångesttillstånd. Oförmågan att drömma är minst lika fatal som oförmågan att sörja. Omvänt, om någon kan börja drömma, förflytta sina inre tillstånd, konflikter och smärta till den inre scenen, kan drömmen ge möjlighet att förhandla, testa nya vägar och laborera med den inre verkligheten. Detta är vanligtvis ett tecken på återhämtning och öppnandet av nya psykiska utrymmen. För oavsett vad drömmen betyder, är den i sig en indikator på att en inre bearbetning sker. Innan vi kan tänka på en sak, drömmer vi det. Bergen benämner denna enastående förmåga att ge psykisk form åt sina upplevelser för symboliseringsförmågan. Symbolisering i denna mening är en psykisk representation, det vill säga en bild, en fantasi, en tanke som tydliggör ett tidigare diffust och oklart tillstånd. Något som kanske tidigare bara upplevts på en konkret fysisk nivå. Symboliseringen utgår från inre stimuli, fysiska förnimmelser och råa affekttillstånd och formar dem till händelse med ett sammanhang och mening. En värld där vi kan röra oss med hjälp av vårt tänkande. För att ta ett exempel. Om något spänner i magen, eller om jag känner mig svag och obekväm, upplever jag en rå sensorisk stimulans. Om jag har en intakt förmåga att symbolisera, kommer jag att försöka utröna innebörden av denna stimulans. Det vill säga göra något meningsbärande av den råa känslan. Något som verkar vettigt för mig. Jag börjar tolka. Har jag ätit något dåligt? Håller jag på att bli sjuk? Eller är jag upprörd eller spänd inför något? Om jag kan tänka på det sättet över vad som händer i magen, tar det en integrerad form som gör det möjligt för mig att laborera med adekvata reaktioner och förhållningssätt. Denna process av en inre sortering är inte någon självklarhet. Man vet att denna typ av symboliseringsförmåga kan vara mycket försämrad vid ångest eller somatisering, då det nästan blir omöjligt att tänka kring interna tillstånd och känslor. Då får kroppen uttrycka dem istället, genom diverse smärtor eller funktionsstörningar. För att illustrera hur den mentala utvecklingen mot symboliseringsförmågan går till, behöver vi känna oss in i upplevelsen av tidig barndom och hur världen kan te sig för ett litet spädbarn. Barnet kommer till en värld där allt som sker inom och utanför henne har en liten eller ingen psykologisk mening. Allt som händer, vare sig det är externa händelser som ljud och ljusstimuli eller inre fysiologiska processer som knip i magen, hunger, rädsla eller frustration, har ännu inte något namn och ingen förståelig psykologisk betydelse. Spädbarnet vet inte vad det är som händer med eller runt om honom. Inte bara sånt som gäller egna kroppsliga processer eller matsituationer, utan också alla andra förnimmelser. Alla är de för spädbarnet som rågrönsaker som hans ännu ostrukturerade och omogna psyke inte kan ta upp. Han vet ännu inte vad som tillhör honom själv, vad det är miljön, vad som är före eller efter, vad som finns innanför och utanför. Därför har nästan alla intryck potentialen att skrämma henne och få henne att reagera med skrik eller gråt. Det lilla spädbarnet behöver en vuxen som kan sortera intrycken åt henne. Och skrik och gråt blir hennes sätt att söka kontakt, signalera att något är fel. Dessa osmälta händelser behöver en lyhördhet från den vuxnas sida för att uppmärksammas, tolkas känslomässigt, namnges och lugnas. Vi kan ta ett exempel med barnet som får knip i magen. Det börjar skrika. Om det lämnas helt åt sig själv kan det lätt hamna i en rädsla som stegras till livshotande proportioner. Det är viktigt att en vårdgivare, till exempel mamman, uppfattar barnets obehag. Hon vänder sig mot det, speglar dess känsla med sitt ansiktsuttryck och röst och signalerar att hon finns där för honom. Hon modulerar sedan sina kroppsuttryck för att signalera att det inte är någon fara. Kanske vaggar, klappar om eller ler och försöker uttolka barnets behov. Se till att stilla det. Med sitt sätt att reagera på barnets gråt absorberar hon inte bara dess svårigheter utan förvandlar dem också till något som är mer uthärdligt och kan tas emot av barnet. Samtidigt pratar hon med barnet och sätter ord på upplevelsen. Ord som med tiden kopplas ihop med den kroppsliga erfarenheten så att det vid otaliga upprepningar kan bildas erfarenhetskategorier och begrepp. Det sätt som modern talar till barnet på innehåller något av barnets elände, men nu i en smältbar form. Åh, blir det jobbigt nu? Är du hungrig? Vänta lite, du ska få mat. Modern härbärgerar barnets råa och kaotiska känslor och omvandlar dem till något uthärdligt, som gradvis får en viss emotionell mening för barnet. Vad barnet ursprungligen uppfattat som något kaotiskt är ett tillstånd som får ett namn, kan uthärdas och lindras. Den känslomässiga kvaliteten i vad mamman säger förmedlar att det inte är någon fara. Detta är arketypen för en psykisk symbol. Magen som kniper symboliseras till något som har en mening och kan förstås. I denna process internaliserar eller införlivar barnet även den moderliga omsorgen och gradvis skapar ett lyhört, kärleksfullt förhållande till sig själv och sina upplevelser, samtidigt som det lär sig att omvandla osmältbara stimuli till förståeliga. Bion menar att drömmarna har funktionen av detta inre processande, ett inre empatiskt sorteringsarbete där barnet och sen vuxen kan fantisera kring sig själv och den andra. Drömmandet är ett av de grundläggande sätten på vilket det mänskliga psyket bildar symboler och ger saker psykologisk mening. Genom att drömma om händelser, inre tillstånd, affekter och intryck ges erfarenheter en viss form som blir som psykets byggstenar att uppföra vårt inre hus med. Detta arbete pågår faktiskt ständigt, dag och natt. Vi dagdrömmer ju också. Nattdrömmen är bara ett specialfall där vi kan observera drömbildningen relativt ofiltrerat. Men faktum är att vi drömmer oavbrutet, vilket definierar vårt psykiska liv. Drömtänkandet, det vill säga tänkande i fantasier och bilder, rör sig alltid parallellt med vårt medvetna tänkande. I de flesta former av vårt tänkande i ord kan man se spåren av drömtänkandet. Till exempel när jag kommer trött på kvällen och säger att jag känner mig helt utbränd. I detta ord, utbränd, ryms en enastående psykisk förmåga, en kreativ process som naturligtvis lånar från kulturella system. Det sammanför en sorts inre upplevelse av att vara trött och utmattad med idén om det brända, solen, torrheten. En mental bild skapas, utbränd. Ett inre tillstånd överförs till en förståelig, beskrivande form med en ny mening. I en nattdröm kan denna känsla visas i en ökenbild där drömmaren vandrar. Bildtänkande eller drömtänkande ingår även i vår medvetna kommunikation under dagen. Språket är fyllt med begrepp och uttryck som med hjälp av en etymologisk ordbok kan spåras till deras ursprungsbilder. Ordet utbränd är en metafor, men det är mer än det. Det representerar substansen som utgör hela vår psykiska upplevelse. Shakespeare formulerade det som "We are such stuff as dreams are made on." Eller "Vi är det material som drömmar är gjorda av." Bayen menar att det uttrycker en intuitiv förståelse som bör tas bokstavligt. För när man tittar närmare upptäcker man att vi använder oss av bildtänkande i alla våra känslor och tankar. I förhållande till oss själva till exempel använder vi oss av metaforer för rymd och rumsliga förhållanden. Vi säger till exempel att vi vänder oss inåt, där vårt ego har sin plats. Någonstans bakom ögonen. Denna inre plats finns inte i någon faktisk mening. Det finns inget konkret utrymme bakom våra ögon som är bebott av ett jag. Det är en bild. Men en bild som vi behöver för att skapa ett begrepp. Som hjälper oss att tänka systematiskt på ett psykologiskt ordnat sätt. Om vi förlorar förmågan att producera sådana bilder riskerar vi att försjunka i ett inre kaos. Vårt jag skulle bli bräckligt och vår psykiska inre rymd skulle upplösas. Man ser det under vissa sjukdomstillstånd där förmågan att tänka hämmas av oförmågan att drömma. Olika symptom uppstår ofta där saker förblir omedvetna i och med att de ännu inte kan symboliseras och tänkas. Det som gör en sjuk är ofta det som inte riktigt kan förstås, som är outvecklat och psykologiskt inte kan integreras. Psykoterapins uppgift blir till stora delar att skapa utrymme, att öppna upp den psykiska rymden och lära sig drömma och tänka kring det svåra. Det handlar inte om att eliminera symptomen för att återställa något gammalt tillstånd, utan snarare om att skapa något nytt, där det tidigare bara funnits något osmält som inte förståtts. Det handlar om att åstadkomma en mental utveckling, en transformation som kan förbättra förmågan att tänka även i andra sammanhang. Drömmandet är viktigt för psykoterapin och dess läkningsprocess som ofta innefattar medvetna insikter. Vi kan illustrera detta med följande exempel. En man drömmer under terapin inför sin terapeuts semesterresa en dröm där han söker efter terapimottagningen. Han hittar den inte och vandrar allt mer desperat genom staden tills han slutligen hittar rätt hus. Huset är dock målat i rosa, i en annan färg än i verkligheten. Drömmen skulle kunna tolkas som att den avslöjar något om drömmarens önskan att vara nära sin psykoterapeut och rädslan att förlora honom. Den rosa färgen skulle kunna indikera även rädslan att komma honom för nära. Hur man än tolkar drömmen visar den framförallt ett mentalt arbete som handlar om känslor kring separationen. Kanske blir titeln på just denna nattliga teater separationsrädslan. I den vakna verkligheten kan han fortfarande inte känna någonting av sin separationsångest. På frågan från terapeuten vad han känner inför den kommande semestern svarar han då ärligt: "Nej, jag bryr mig inte så mycket. Jag känner inte att det påverkar mig. Om det bara inte var för det skenande hjärtat som besvärar mig hela tiden." Ännu känner han inte någonting av sin separationsångest, för den har inte hittat sin form som en medveten tanke. Däremot kan han drömma om den. Drömmen förvandlar ett diffust tillstånd som han bara upplevt som ett bankande hjärta till en serie av bilder och scener, en berättelse om en desperat sökning efter en person som är mycket saknad och som han inte är säker på finns kvar för honom. Utifrån detta skulle man kunna säga att drömbildningen har lyckats. Drömmaren lyckats hitta huset och behålla den inre uppfattningen att terapeuten fortfarande är där. Att han kan nå honom även om han fortfarande är mycket osäker på det. Från denna sekvens av bilder kan en medveten tanke uppstå. Att terapeuten är mycket viktig för honom och att han inte vill att de ska skiljas. Även det skenande hjärtat kan då medvetet kopplas till denna känsla och integreras i den psykiska upplevelsen. Tolkningen av en dröm i denna mening avslöjar inte omedvetna konflikter, utan hjälper snarare drömbilden att bli en medveten tanke som kan sätta ord på vad drömbilden visar. I många terapier kan förändringsprocessen observeras under en serie drömmar. Samma patient drömde i början av terapin upprepade gången om att han desperat sökte efter sin älskade hund. Om och om igen förlorade han hunden i sina drömmar och trodde att den var död. Och ofta slutade drömmen med ett skräckslaget uppvaknande. Han kunde inte somna om förrän han kontrollerat att hunden faktiskt levde och fortfarande var där. Denna dröm förändrades under terapins gång. Till exempel började en polis, vi kan föreställa oss terapeuten, dyka upp i drömmen och hjälpte honom leta rätt på hunden. När medvetenheten om betydelsen av nära relationer successivt växte fram under terapins gång och han började förstå sin separationsrädsla, förändrades även hans drömmar. I slutet av terapin drömde han inte längre om att hans hund var borta. Drömarbetet och den psykoterapeutiska processen går hand i hand och flätas samman. På samma sätt som man kan säga att hans dröm förändrades på grund av framstegen i terapin, gäller det omvända. Att hans terapi kunde fortskrida med hjälp av hans drömmande. Det bedrivs mycket forskning kring drömmandet. Och de senaste decenniernas nya hjärnavbildningstekniker gjort det möjligt att öppna ytterligare fönster till den sovande hjärnan. Vi vet idag att vi sover i cykler där hjärnaktiviteten har olika funktioner och faser, varav den sista i cykeln som kommer efter djupsömnen är den så kallade REM-sömnen. Det är då vi drömmer som mest. Vanligtvis 4-5 gånger per natt, totalt 90-120 minuter. De flesta drömmar varar mellan 5 och 20 minuter, men vi minns bara en bråkdel av dem, oftast den sista. Man har kunnat konstatera att negativa känslor, som till exempel oro, är betydligt vanligare i drömmarna än positiva. Forskarna studerar drömmandet ur olika synvinklar och har kunnat konstatera att drömmar fyller flera viktiga funktioner. Vår hjärna processar information medan vi sover, sorterar intryck genom att stämma av dem mot våra minnesbanker, lagrar relevant information och gör sig av med det som är onödigt. Söker efter meningsskapande mönster och lösningar på problem. Känslomässiga spänningar bearbetas och laddas ur. Svåra upplevelser som rädslor och hot kan processas i drömmarna på ett sätt som påminner om flygpiloternas simulatorövningar. För att rusta oss inför utmaningar eller livshotande situationer. Hjärnan har en tendens att utnyttja processer till flera olika saker. Och drömmarna illustrerar det mycket väl. Ofta blir de svåra att tyda då de använder sig av symboler i meningen att en och samma bild kan uttrycka flera saker i en förtätad, mångfacetterad form. Det är drömmaren själv som laddar innehållet med mening. Det är drömmarens inre teater där kulisserna skapas av en blandning av både tidigare och nuvarande erfarenheter. Rekvisitan tillhandahålls av drömmarens minnesbanker och gestalterna agerar mot bakgrund av upplevda relationer i ett ständigt sökande efter utveckling och mening.
gåtfulla psyket, Psykoterapicentrums podcast, är resultatet av ett samarbete med den tyska podcasten Rätsel des Unbewussten av och med Dr. Cecil Lutz och Dr. Jakob Müller. Svensk textbearbetning Stefan Hau, Tessie Hill, Hillevi Torell och Teresa Alsen. Musik av Carl Malbert.